Det är när man känner sig som sämst och när man har det som jobbigast och när allt hopp är ute, det är då man ska prisa Gud. Det är när det är som tyngst, när man har det som allra svårast i livet, det är då man ska upphöja Gud för den han är och lova honom och ge sig hän till honom. Det är när man känner sig som mest ovärdig, som riktigt nedtryckt i dyn, i leran, det är då man ska upphöja Gud och prisa honom för att han är den han är. Det är när man känner sig som sämst som man ska komma till kyrkan, för att kyrkan är en mötesplats för människor som behöver Gud. Kyrkan är en mötesplats för människor som behöver Gud i sina liv. Det är därför man kommer hit. Därför att vi behöver någon annan. Och det är därför som när vi själva också har det som svårast i livet, när vi har som störst motgångar, det är då som Gud är värd all ära. Det är då han är värd att lyftas upp för den han är. Därför att när vi gör det, så då kommer han också med sina välsignelser. Då kommer han med sin godhet och med sin nåd. Därför att den är ständigt utgjuten över oss. Hans nåd, hans godhet, hans omsorg och hans barmhärtighet är ständigt över oss. Ständigt. Så ska vi tacka honom tillsammans för att han är här och för att han vill möta oss var och en den här dagen. Herre, vi tackar dig för din närvaro. Vi tackar dig för att du är god mot oss. Vi tackar dig för din nåd. Vi tackar dig för din barmhärtighet. Vi tackar dig för att du har gett av dig själv till oss var och en, Herre. Vi verkligen tackar dig för det. Vi tackar dig för ditt offer, Jesus. Vi tackar dig för blodet som rann för våra synder, för vår befrielses skull på korset, Herre, för 2000 år sedan. Vi tackar dig för att det är verksamt idag i den här stunden. Jag tackar dig för att det inte behövs något mer offer, utan det är utgivet en gång för alla. Herre, jag tackar dig för att det gäller för oss var och en. Jag tackar dig för att du uppmanar oss och uppmuntrar oss att sträcka oss efter dig i den här stunden och verkligen ta till oss av det som du har gjort för oss, Herre. Jag verkligen tackar dig för liv och helande och upprättelse för oss var och en, Herre. Jag prisar dig för det, Jesus. Jag tackar dig för att du gör oss fria, Herre, mer fria än någonting i den här världen, så att vi som människor kan få upphöja dig och proklamera ditt namn, Herre, för alla människor i den här världen. Jag verkligen tackar dig för det, Herre. Tack för att det inte finns något mörker i den här världen som kan skymma sikten för dig. Det finns ingen synd som är för stor i den här världen att du inte förmår att rena oss ifrån den. Det finns ingen sjukdom som är för stor och för allomfattande för att vi inte ska kunna bli botade av dig, Jesus. Jag verkligen tackar dig för det, Herre. Jag tackar dig för hopp på den här platsen. Jag tackar dig för hopp över varje människa som har kommit till den här platsen idag, Herre. Jag tackar dig för att det finns hopp genom ditt ord, Herre, och för att du vill låta det hoppet verkligen slå rot i våra hjärtan. Herre, jag verkligen tackar dig för det. Jag tackar dig för den tro som du ger, Herre. Och jag tackar dig för att tron går ut genom ditt ord, Herre. Och därför så tackar jag dig för öppna hjärtan, för öppna sinnen och för att vi ska kunna ta emot av det som du har att ge i den här stunden. Herre, jag verkligen ber om det. Jag tackar dig för din närvaro. Jag tackar dig för din smörjelse på den här platsen, för din underbara närvaro, Gud. Därför att vi söker dig och vi har upphöjt dig, Jesus, och vi ska förkunna ditt ord. Och du bor mitt i allt detta, Herre. Jag verkligen tackar dig för det, Gud. I Jesu namn. Amen. Amen. Det finns en bok som heter Kraften i lovsång och tillbedjan. Och han som har skrivit den boken, han berättar om ett tillfälle i sitt liv när livet var som mörkast. Han var ute på på resa och skulle predika i England, tror jag det var. Han kom ursprungligen ifrån USA. Och när han hade kommit till England och skulle till att börja predika, så får han höra precis då, därför att telefonen ringer, och han får höra att hans fru precis har omkommit i en bilolycka. Och han, det här var mitt i natten, och han trodde att de som ringde, att han visste inte för han drömde eller inte. Men han fick, det kom som en fullständig chock över hans liv. Och han var tvungen att sen då ringa till sina barn och berätta om den fruktansvärda nyheten. Och sen då be sig hem till USA igen då för att vara med vid begravning och allt sånt där. Och han gick in i ett totalt mörker i sitt liv. Och då var han i USA för att undervisa och predika just om lovprisning och tillbedjan. Därför att det var mycket det som hans tjänst handlade om. Och de veckor och månader som följde, han kunde inte tacka Gud, han kunde inte prisa Gud, och han kunde inte ge sig själv till Gud på det sätt som han var van vid. Och så mötte han en predikant som sa till honom att Terry, som han hette, du måste börja prisa Gud igen. Du måste börja upphöja Gud för den han är. Det är din väg tillbaka till frihet. Det är din väg tillbaka till upprättelse. Och det kanske inte var det som han varken ville höra eller behövde höra just då, kände han i alla fall. Men han tog den här predikantens ord till sig och började faktiskt göra detta. Och allting talade emot honom. Varenda känsla, varenda tanke, ja, fullständigt ville sänka honom. Och allt kändes så falskt när han skulle börja tacka Gud fastän livet var nere vid dess absoluta botten. Hur kan man tacka Gud när ens närmaste har blivit dödad i en bilolycka? Men han började i alla fall, och han tyckte att allting ekade tomt. Allting var liksom bara falskt. Och så fortsatte han, och han fortsatte att sjunga och tacka Gud och egentligen bara stå fast i det som han visste var rätt att göra, och det som också Guds ord uppmanar oss att göra. Så han gav inte upp fastän allting verkade emot honom. Och sen plötsligt, någonstans där, jag vet inte hur länge han hade hållit på, om det var timmar eller om det var dagar, jag minns inte. Men plötsligt så får han erfara hur Gud kommer själv med sin närvaro och fullständigt överraskar honom, fullständigt innesluter honom och genomlyser honom och upprättar honom. Och där och då börjar hans helande. Där och då börjar hans helande. Och i den här boken som han har skrivit, så en av de första meningarna är just att lovprisning och tillbedjan, det är vägen till helande och befrielse. Lovprisning och tillbedjan, det är vägen till helande och befrielse. Och det är därför som jag säger att oavsett hur vi känner, oavsett vad vi kommer med, oavsett vad som har gått emot oss här i livet, så är vi likväl kallade att komma inför Gud och ge oss själva till honom. Upphöja honom för att han är den han är. Och då menar jag att vi ska ge oss själva med våra hjärtan. Att vi ger vårt allt vi har. Vi lyfter fram det. Och det är som att ha ett, vi får kalla det här för ett offeraltare nu, ett på traditionellt vis, alltså ett altare där man placerar ett djur och offrar någonting till Gud. Jesus var Guds lamm som blev offrat för våra synders skull. Men ni vet, om det inte finns någonting på altaret, då finns det heller ingenting att offra. Om det inte finns någonting på altaret, så finns det ingenting att offra. Och därför så är det så viktigt att när vi kommer till Gud, att vi ger oss själva som detta offer. Att vårt hjärta, vårt innersta blir det offer som Gud tar emot. Vi ska nu gå till dagens text som jag har tänkt läsa. Ifrån första Johannes brev. Det är ord som kom till mig här igår. Första Johannes brev. Det är för dig som är ovan eller som inte brukar läsa Bibeln. Det är väldigt långt bak i Bibeln. Precis före Uppenbarelseboken. Första Johannes brev, kapitel 1 och vers 5. Och Johannes skriver så här: detta är det budskap som vi har hört från honom, alltså från Jesus, och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Jag predikade här för några veckor sedan om rättfärdighet genom tro. Att den som är rättfärdig har ett rätt förhållande till Gud. Vi har en rätt relation till Gud enbart på grund av att vi tror på honom. Det handlar inte om gärningar. Det handlar inte om att vi försöker visa någonting för Gud. Att vi minsann är värdiga att komma inför honom. Därför att det är bara Jesus som är värdig att komma inför Gud. Men genom Jesus så får vi komma inför Gud. Och alltså är det genom att vi tror på Jesus som Gud räknar oss till rättfärdighet. Att vi har ett rätt förhållande. Och då kan man ju fråga sig så här, att ja, men allt det andra i livet då? Därför att det känns ju inte alltid som att man kanske tror så mycket eller kan så mycket, eller att man väldigt lätt hamnar tillbaka i de här gamla hjulspåren där man återigen försöker vara värdig inför Gud, där man återigen försöker göra sig förtjänt av de välsignelser, alltså allt det goda som Gud ger till oss. Och då finner vi ett svar i de här orden: att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Det står att den rättfärdige ska leva av tro. Om vi nu genom tro har tagit emot rättfärdighet, så måste vi fortsätta att leva utav den. Och det är här som prövningarna kommer. Därför att vi känner oss inte värdiga här. Och vi känner inte alltid att vi har gemenskap med Gud. När Jesus tvättade lärjungarnas fötter som ett tecken på att han vill både visa vad ödmjukhet var, men också visa vad ledarskap är för någonting. Att han som mästare och frälsare kom för att betjäna, för att ge sig själv till, ja, egentligen som slavens tjänst. Han kom och gjorde det som slavarna brukade göra för sina herrar. Och så tvättade han lärjungarnas fötter när han kom till Petrus. Och Petrus då visste att det här var slavens uppgift. Och så var det Jesus som skulle göra det. Och Petrus sa att aldrig att du gör det här för mig. Och Jesus sa att om inte jag får göra det här, så har vi ingen gemenskap med varandra. Alltså Jesu definition av gemenskap är så mycket djupare än vad vi tror. Vi kan ju tycka att det är gemenskap att befinna sig i samma rum som någon annan och tänka att ja, men vi har gemenskap med varandra. Jag var på McDonald's igår kväll och jag slås alltid av det här att hur par som sitter mitt emot varandra ändå sitter och tittar i sina mobiler. Och man kan tänka att ja, men det är ett uttryck för gemenskap. Vilket det inte är egentligen. Därför att de håller på att umgås med massa andra människor som finns ute på nätet. Kompisar och liknande. Så där är det inte gemenskap. Jesus vill ha gemenskap med hela oss som människor. Och när vi alltså kommer till tro på Herren, på Jesus Kristus, så blir vi rättfärdiga. Vi får ett rätt förhållande till Gud. Men så finns det en massa bagage kvar. Och det är därför som vi kan läsa i det här ordet att om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Och bara för att förtydliga det här, det finns någonting kvar i våra liv när vi har kommit till tro på Jesus. När vi bekänner oss till Gud, så finns det fortfarande någonting kvar som vill hålla oss kvar i det gamla livet. Och Bibeln benämner det på lite olika sätt. Det kallas för den gamla naturen eller köttets natur, den fallna människan, det som är av det onda, det som vill förleda oss till synd. Det är fortfarande kvar och vill hålla oss kvar i det livet. Därför att det har präglat våra tankar så mycket. Därför så står det på ett ställe så här i Romarbrevet. Vi slår upp det också, kapitel 12. Romarbrevet kapitel 12. Och vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det står i en annan översättning, låt er förvandlas genom att tankarna förnyas. Eller låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Det är i våra tankar. Det är i våra tankar som den gamla naturen har kunnat utöva sitt inflytande över oss. Vi tror ibland att allt vi tänker är så att säga bara en del av vilka vi är som människor, och att vi aldrig kan bli fria ifrån det. Men det är inte sant. Därför att vi läste här precis att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om Jesus vill ha en så mycket mer djupgående gemenskap med dig och mig som människa, så betyder det också att hans tankar är bara ljusets tankar. Varje tanke som utgår ifrån Gud, det är tankar av ljus. Och därför så står det också så här då i Romarbrevet att vi ska låta oss förvandlas genom våra tankars förnyelse. Genom sinnets förnyelse ska vi bli förvandlade. Varför då? Så att vi kan pröva vad som är Guds vilja. Så att vi kan bedöma vad som är gott, vad som är fullkomligt och vad som behagar Gud. Det är därför som våra tankar, dina och mina tankar, behöver förnyas. Vi kan inte längre leva kvar i det som har varit. Vi kan inte fortsätta i gamla hjulspår om vi vill leva av tro. Därför att det är återigen så att vi kan inte göra oss värdiga, vi kan inte göra oss förtjänta av någonting, utan det är en fortsatt vandring i tro. Att Jesus, jag vill bli mer lik dig. Vad gör då dessa tankar med oss? Vi ska läsa också ett ord ifrån andra Korintherbrevet, kapitel 10. ifrån andra Korintierbrevet kapitel 10 och vers 3. Då står det så här: ty även om vi lever här i världen, vilket vi gör, vi lever ju fortfarande i den här världen, så strider vi inte på den här världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Alltså, även om vi lever i den här världen, så strider vi inte på den här världens sätt. Därför att de vapen som vi har fått, de vapen vi strider med, är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reses upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Det är i det här sammanhanget som lovprisningen och tillbedjan blir så viktig. Därför att det är ett vapen som Gud har gett oss som troende att strida med. Därför att när vi upphöjer Gud, då skapar det också ljus över oss. Därför att vi sträcker oss efter honom. Och eftersom han är ljus, så låter han också sitt ljus komma över oss. Bara genom att vi upphöjer honom. Vi tillber honom, vi ger oss själva hän. Vi offrar oss själva till honom. Och därför så bryter det också ner de tankar som har skapats av mönster, av syndiga vanor, av destruktiva levnadsmönster, av allehanda slag som den onde också vill styra oss människor med. Därför att det är han som är köttets, alltså det är han som är den gamla människans upphovsman. Och vi ska läsa också bara kort vad som hände de första människorna. Därför att det var genom en människa som synden kom in i den här världen. Och genom synden så kom också döden. Och vad blev det för konsekvenser av detta? Vi ska läsa om Abel och Kain. Dessa två bröder som hade kommit ifrån samma föräldrar, Adam och Eva. Och där dessa bröder bestämde sig för att offra varsitt offer till Gud. Abel tog det felfria, förstfödda och bar fram det från sin jord, alltså från sina djur. Medan Kain tog av det som han hade kunnat odla fram av jorden. Och så står det att Herren såg till Abels offer, därför att Abel offrade någonting som verkligen kostade honom allting. Det kostade honom så otroligt mycket, och blod blev också utgjutet som ett tecken på att försoning också sker. Och då står det så här från första Mosebok kapitel 4 och vers 3. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred, och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain: varför är du vred, och varför är din blick så mörk? Är det inte så om du gör det som är gott, så ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Här ser vi ett första exempel på vad synden gör i en människas liv när den får styra. Den föder vrede, den föder det som är mörkt, det som vill dra sig bort ifrån Gud. Och vi som människor idag, vi tenderar att göra precis samma sak. Vi tenderar att också dra oss undan Gud. Därför att vi vet att det pågår mycket i våra liv som Gud inte har behag till. Därför att han är ljus. Och vi vet att inget mörker består inför honom. Och så låter vi denna kunskap styra oss istället för att faktiskt träda fram genom någon annan. Genom Jesus Kristus. Jag ska läsa ett till bibelord från Hebreerbrevet. Hebreerbrevet kapitel 10 och vers 19. Hebreerbrevet kapitel 10 och vers 19. Här står det vad vi har fått ta emot genom Jesu blod. Du förstår att Jesus, han behöver aldrig mer offra sitt eget liv. Han behöver aldrig mer offra sitt eget liv. Han behöver aldrig mer dö på korset. Han behöver aldrig mer låta sitt blod bli utgjutet för våra synders skull. Det är ett fullkomligt offer för människor i alla tider. Ett fullkomligt offer. Och jag tror att det är ett, jag tror att det är något som vi behöver som troende, som människor, återigen uppmärksamma. Därför att det är en sån otrolig kraft i Jesu blod. Det är en sån otrolig kraft i hans blod. Och när vi lever av hans blod, när vi kommer inför Gud genom hans blod, så sker det någonting. Därför att då kommer vi inte med vår egen rättfärdighet, med vår egen duktighet, med vår egen kunskap, med vår egen värdighet, med vår egen svenskhet. Då vi kommer enbart på grund av vad Jesus har gjort för oss. Och då står det så här i Hebreerbrevet kapitel 10 och vers 19. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten. Det vill säga sin egen kropp eller sitt eget kött. Så kan vi alltså nu gå in i det allra heligaste genom hans blod. Inte på grund av oss själva, inte vad vi själva förmår, utan enbart på grund av vad Jesus har gjort för oss. Så om du känner dig ovärdig, om du känner dig misslyckad, om du känner att det är kört, så är det inte sant. Därför att genom Jesus så är du friköpt. Genom Jesus så kan du få komma ända fram till Fadern. Vem är det som är vår åklagare? Vem är det som är alla människors åklagare? Vad heter han? Vad heter han? En gång till. Vad heter han? Vem är det som är vår åklagare som alltid anklagar oss? Tack. Det är djävulen. Djävulen är människornas åklagare. Han är din och min åklagare. Han är den som tar varje chans att bryta ner dig och mig. Han tar varje chans. Och på tal om Jesu blod så står det så här i Uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln. I Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 10 så står det så här. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Gud, så väldet hans smordes. Till våra bröders åklagare, alltså djävulen, har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Så står det så här i vers 11. De övervann honom. De övervann honom. Vilka är de? De heliga. Vi. De som tror. De som enbart tror. De som inte är förtjänta om nåden ifrån Gud. De som enbart tror. Det är därför det är så viktigt att fortsätta leva av sin tro, förankrad i Guds ord, att leva av det som Gud säger. Att inte lyssna till varje tanke som far genom våra sinnen. Till att inte lyssna till varje tanke som vi tycker verkar så bekant, därför att vi kanske har tänkt den sen vi var barn. Om vilka vi är. Ovärdiga, värdelösa, kassa, fruktansvärda, hemska. Att det är omöjligt. Det går inte, det här kan inte Gud göra i min situation. Vi ska inte bara låta varje tanke fara förbi och ta den till oss som att det vore en självklarhet att det här är ju från Gud, vilket det inte är. Därför att de vapen vi har i vår kamp är starka inför Gud att bryta ner fästen. Och fästen, det är sånt som håller oss tillbaks. Som håller oss bundna fortfarande. Att inte kunna leva i den frihet som Gud har för oss. Och då står det så här i vers 11. De övervann honom. Genom vad då? Jo, genom lammets blod. Och genom sitt vittnesbörds ord. Genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Genom Jesu blod. Och genom sitt vittnesbörds ord. Och här så kan vi också stupa ibland, därför att vi tycker så här: men jag har inte så mycket att berätta. Gud har inte gjort så mycket i mitt liv. Har han inte? Är det inte genom tron som du har fått ta emot det nya livet, det han faktiskt har för dig och mig? Är inte det någonting att tacka för? Är inte det någonting att leva av, att berätta om? Ditt vittnesbörd. Det står i Hebreerbrevet 11 att genom tron så tog fäderna emot vittnesbördet. Alltså genom att leva av tron så fick de vara med om Guds gärningar, om Guds under i sin vardag. Endast genom att leva av det de hörde från Gud, det Gud sa till dem, det Gud visade, det Gud stadfäste. Endast genom att lyssna till detta så tog de emot vittnesbördet. Alltså de kunde berätta om det som Gud hade gjort i deras liv. Och här står det att de övervann djävulen genom lammets blod och sitt vittnesbörds ord. Vänner, vi behöver inte leva med allt vårt bagage. Vi behöver inte leva med det som hela tiden talar in i våra liv, som vi har tagit till oss av som våra egna tankar. Därför att ljus har ännu inte kommit över alla våra tankar. Och därför så är det fortfarande så att vi kanske ännu inte har full gemenskap med Jesus som han skulle önska. Det kanske fortfarande är som, om man nu får ta den här bilden, att vi ibland sitter bildligt talat med våra mobiler så upptagna och håller på och knappar, alltså i vårt andliga liv. Helt upptagna av detta, medan Jesus sitter framför oss och undrar: människa, vad håller du på med egentligen? Varför ser du inte att jag är här? Ser du inte att jag vill tala till dig? Ser du inte allt vad jag har gjort för dig? Ser du inte hur stort det är? Och så försöker han fånga vår uppmärksamhet och få oss att återigen börja lyssna i tro. Och fortsätta att börja vandra i tro. Inte av oss själva. Guds gåva är det. Inte genom gärningar, utan på grund av vad Jesus har gjort för oss. Det är hans verk. Och han sitter där framför oss och undrar: ja men snälla, kan du inte bara titta in i mitt ansikte när jag söker din uppmärksamhet? Och vi sitter där och tittar våra mobiler och känner att ja, men jag är inte värdig, Herre. Jag kan inte, det är för tungt det som vilar i mitt liv. Jag kan inte. Och han säger: se på mitt kors. Se på mitt blod. Vad är det jag har gjort för dig? Vad är det jag har gjort för dig egentligen? Ett försoningsoffer för alla människor i alla tider. Att ta till sig av och leva utav. Och det är därför som det är så viktigt att åkalla, att åberopa Jesu blod. Och vi kan tycka, men David, hallå, det här med blod, det låter så fruktansvärt i vårt samhälle. Inte kan vi tala så mycket om blodet idag. Kan vi inte tala om andra typer av offer istället? Till exempel om när det ena fotbollslaget vinner över andra. Och hur målvakten kastar sig och offrade sig själv för att rädda den här fotbollen som var på väg in i målet. Och så blev han ett offer för sitt lag, för att han skadade sig samtidigt och fick vara invalid under den säsongen. Kan vi inte prata om den typen av offer istället, så att vi förstår det här med vad offer är för någonting? Jo visst, det kan vi göra. Men jag tror samtidigt att kyrkan idag behöver tala mycket mer om Jesu blod. Och om det är så att människor inte förstår vad Jesu blod är för någonting, ja men då får vi också tala om det lite oftare, så att vi kan förklara och undervisa och förkunna att du människa, jag som människa, vi behöver åberopa Jesu blod igen. Därför att kraften i evangeliet, kraften i de goda nyheterna, det har med Jesu blod att göra. Kraften i evangeliet, det är detta som är de goda nyheterna. Det är detta som förmedlar hopp till oss människor. Det är kraften i evangeliet, och det har med Jesu blod att göra. Om du här idag, du tycker att det är rena rappakaljan det här, vad jag pratar om, så välkomnar jag dig tillbaka, eller jag välkomnar dig att faktiskt ställa de här frågorna. Vad är det som är så speciellt med Jesu blod? Så ska jag gladeligen föra dig djupare in i det. Men vi som kristna har också blivit ovana att höra om det som har med Jesu blod att göra. Och inser inte vad vi går miste om när vi inte lever genom det och utav det. Att vi faktiskt frimodigt kan få komma inför Gud, in i det allra heligaste, genom hans blod. Genom hans blod. Det är därför som när jag började tala här idag och sa så här, att om du känner dig riktigt nere, om du känner dig ovärdig, om du känner att de stenar som finns i ditt hjärta, i din själ, de är för tunga att bära. Om du känner att den sjukdom du har, den kommer aldrig någonsin Gud att se till. Om du känner att livet känns hopplöst, så är det precis därför som vi behöver komma hit. Det är precis därför som vi behöver prisa Gud för den han är. Därför att när vi väljer att se bort ifrån våra omständigheter och istället rikta vår uppmärksamhet till honom, det är då som han kan förlösa sin välsignelse in i våra liv. Därför att då låter vi inte omständigheterna styra, utan då låter vi han styra oss. Det är då vi börjar leva ut vår tro. Vi börjar tala ut Guds ord, oavsett vad vi känner, oavsett vad vi har tänkt. Tackar Jesus. Tackar Jesus. Romarbrevet 1 och 16. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser, alltså räddar var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva av tro. Jag hoppas idag att du har fått smak för någonting som har med din tro att göra. Din och min tro är att fortsätta leva av den. Att det som fortfarande kanske är mörker i våra liv, att det inte längre ska behöva styra bara för att Gud är ljus, utan det är snarare så att Gud, han kallar oss in i gemenskap, och när vi träder in ännu mer i den här gemenskapen så kommer hans ljus att visa på mörkret, och det mörkret då som fortfarande finns i oss, det kommer att skingra sig, och vi kommer att få uppleva hur vi blir renade genom Jesu Kristi blod. Förstå att det inte bara är ett begrepp, det är inte bara fint tal, utan det är en verklighet. Att bli renad genom hans blod. Tack herre Jesus. Tack herre Jesus för det som du gör. Tack herre för det som du talar. Det som du påminner oss om herre. Jag tackar dig för det herre. Vi lovar dig Jesus. Vi upphöjer dig. Vi lyfter upp ditt namn herre. Jag tackar dig för att det här budskapet om Jesu blod, om korset, återigen ska höras överallt i det här landet. Jag tackar dig för att det här budskapet om Jesu blod och korset ska få ljuda genom varje stad i det här landet, genom varje samhälle, varje by och varje stad ska återigen få höra det mäktiga, kraftfulla budskapet som sätter varje människa fri och som har med ditt blod, herre Jesus, att göra. Jag tackar dig för att det inte är tid i det här landet att hålla tillbaks som kyrka, att skämmas, att vika undan, utan jag tackar dig Gud för att det offer som du har gjort och gett till oss herre, det gäller för oss människor i det här landet idag. Jag tackar dig herre för att murar i det här landet ska falla, murar av skam och fruktan i det här landet ska falla, och de troende i det här landet ska få uppleva återigen hur de kan stå frimodiga, rättfärdiga och sträcka upp sina händer och prisa namnet Jesus som är över alla andra namn. Herre, jag tackar dig för kraften i evangeliet. Jag tackar dig för att vi inte behöver skämmas för evangeliet, utan jag prisar dig Jesus för att du herre, du är den som lever, och ditt namn ska förkunnas och gå ut överallt i det här landet i vår tid herre Jesus. Jag verkligen tackar dig för det. Jag prisar dig för det Jesus. Och herre, jag ber för var och en här inne just nu. Du ser vad vi bär på. Du ser vad vi kommer med herre. Jesus, jag ber för var och en som känner försagdhet i sitt hjärta. Jag ber för var och en som känner fruktan i sitt liv. Herre, jag ber att ditt ljus ska få genomlysa, att kraften i den heliga ande bara ska få lossa bojor och band i den här stunden. Herre, jag ber om det. Jag tackar dig för det herre. Tackar dig för det herre. Tackar dig för de portar som fortfarande står emot herre. Din heliga ande. Jag tackar dig för att de portarna herre ska få fullständigt ge vika i den här staden. I din kyrka herre Jesus. Jag tackar dig för det levande vattnet som strömmar in. Jag tackar dig för den heliga andes kraft som flödar in på den här platsen. Jag tackar dig för den heliga andes kraft som flödar in i den här staden herre. Och också i det här landet. Herre Jesus, jag tackar dig verkligen för att vi genom att se i tro så kan vi få tacka och ta emot redan här och nu. Jag prisar dig för det Jesus. Jag lovar dig herre för det. Jag tackar dig för det herre. Jag tackar dig för det Jesus. Tackar dig för det herre.